Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
När min kollega Anna tipsade mig om att intervjua Desiree Lichtenstein som sitter på samma kontor som vi, så kände jag faktiskt inte till hennes ämne SRHR. Jag hade liksom inte koll på den förkortningen. Det kanske ni har, men om ni inte har det så kan jag berätta att det står för sexuell och reproduktiv hälsa. Och när jag fick den förklaringen så var det ändå lite svårt att förstå vad det innebär, tycker jag. Så att jag fick läsa på lite och förstå ju genast att det här är ett jättestort ämne som innefattar en massa olika delar. Och man kan väl säga så här att jag blev väldigt berörd av att få intervjua en människa som jobbar med de här oerhört viktiga frågorna. Hon jobbar på en global nivå för FN, och det innebär ju bland annat att hon just nu jobbar med krisen i Ukraina, och det kommer ni få höra mer om en liten stund. För nu ska ni få höra Desiree berätta om allt det viktiga hon gör i sitt jobb.
Jag är läkare i grunden, men jobbar just nu för FN med sexuell och reproduktiv hälsa. Och jag jobbar med kris och konflikt. Jag jobbar för vårt humanitära kontor för FNs populationsorgan, UNFPA, på distans till Genève jobbar jag. Och som sagt, i grunden är jag läkare, men jag jobbar mer med folkhälsofrågor nu. Under min utbildning så är jag väldigt engagerad som student i olika frågor som rörde just sexuell och reproduktiv hälsa. Vi har en organisation, eller läkarstudenter har en organisation som heter Kärleksakuten, som jobbar med sex och samlevnad eller sexualupplysning. Och då är jag väldigt engagerad i den, och även på en internationell nivå, för det finns många olika liknande organisationer i många olika länder i världen som jobbar med samma typer av frågor, läkarstudenter som driver. Men när jag blev klar med min utbildning så jobbade jag som läkare i några år. Bland annat så jobbade jag innan jag började min allmäntjänstgöring med gynekologi och obstetrik som vikarierande underläkare. Så ja, det har gått som en röd tråd det här med sexuell och reproduktiv hälsa. Och sen så, under min allmäntjänstgöring så var jag tillsammans med min nuvarande man, dåvarande pojkvän, partner, i El Salvador på grund av ett forskningsuppdrag som han hade. Och där jobbade jag med abortfrågan. I El Salvador så är det fullständigt olagligt att göra abort, oavsett vad. Och då jobbade jag för en organisation som heter Women on Web med att hjälpa folk som ändå vill göra en abort att få tillgång till abort. För abort är något som man kan göra själv, om man bara får rätt instruktioner och rätt support och med piller liksom. Och efter att vi hade varit där så fortsatte min allmäntjänstgöring, och sen så efter att jag var klar med den i princip, då så började jag jobba för FN med den här typen av frågor då. Så först var jag i Myanmar i 2 år och jobbade med sexuell och reproduktiv hälsa där, och sen så flyttade jag från Myanmar till Genève då. Och sen dess har jag jobbat för vår organisation i Genève, UNFPA. Och det är först 1 år i Genève, och sen så nu har jag jobbat på distans i 2 år på grund av covid. Så har jag kunnat göra det.
Du sa att du började liksom brinna på de här frågorna redan under, tidigt under utbildningen.
Hur kommer det sig?
Jag tror att det är för, eller jag vet, det är för att det är så... ja, men de är väldigt länkade till just jämställdhetsfrågor och att se till så att alla har tillgång till kunskap och tillgång till liksom, sin egen kropp och vet hur de kan få bestämma över en själv och respektera att andra får bestämma över en själv. Det är så länkat till liksom, jämställdhet mellan kvinnor och män och andra. Och det här är en fråga som jag i princip alltid har varit intresserad av. Och alltså, jag tycker också att desto mer man jobbar med den här frågan, desto mer nyanser finns. Det finns alltid mer att lära sig. Och det är väldigt komplext och samtidigt så är det så himla viktigt. För det, ja, men, ja, det finns så mycket motstånd i världen kring många av de här frågorna. Abortfrågan är ju inte något som är självklart i stora delar av världen, men även rätten till preventivmedel och rätten till att bestämma över sin egen sexualitet och att inte bli utsatt för sexuellt våld. Det finns så himla många grejer som är om olika delar av den här frågan som handlar om rättvisa, och det är något som jag alltid varit intresserad av.
Mm. Alltså ditt ämne förkortas ju då SRHR. Mm. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Och du jobbar ur ett globalt perspektiv.
Mm.
Men jag måste bara fråga dig, när du träffar någon på en fest, vad är den snabba beskrivningen av det? Så vad jobbar du med? Vad säger du då? För det är ju sånt enormt ämne liksom.
Jag brukar säga att jag jobbar med tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa. Jag brukar inte gå in så mycket på rättigheter, för det är väldigt komplext. Vi skulle kunna prata mer om det väldigt länge. Men tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa, och just nu jobbar med kris och konflikt, så då brukar jag säga ja, i kris och konflikt, humanitära områden. Och med sexuell och reproduktiv hälsa så pratar jag framförallt om tillgången till förlossningsvård och preventivmedel. Men det är en väldig förenkling, det är mycket annat jag jobbar med också. Men det är, man skulle kunna säga att det är de stora frågorna som jag framförallt berör.
Om vi ska ta det långa svaret då, och dela upp det här i kategorier, så vi får en bild av vad som ingår i ämnet.
Absolut. När vi pratar om kris och konflikt, det som gör det lite lättare, det blir väldigt komplext att jobba med det av många andra anledningar. Men det som gör det ändå det är lite mer översiktligt är att när man jobbar med kris och konflikt så måste man prioritera. Man kan inte göra allt. Och då har vi fyra stora områden som vi jobbar med, och då är det liksom tillgång till förlossningsvård, akut förlossningsvård är ett av de stora områdena. Och även se till så att man har tillgång till mödrahälsovård och ja, men efter förlossningsvård, men framförallt akut förlossningsvård. Ett annat stort område som jag nämnde tidigare också är det här preventivmedel, att se till så att folk har tillgång till preventivmedel så att de inte blir oönskat gravida. Och ett tredje stort område är att man jobbar med att se till så att folk som har blivit utsatt för sexuellt våld och våld i nära relationer, att de får tillgång till vård. Och det skulle, med den vården menar vi framförallt, det skulle kunna vara akut p-piller eller vad heter det, vad brukar man kalla det på svenska? Emergency contraception, alltså att man... får, om man har haft oskyddat sex, att man kan se till så att man inte blir gravid från det. Men också att man får medicin som motverkar att man ska bli smittad av HIV och andra könssjukdomar. Och också den typen av vård som man faktiskt skulle som många behöver om man har blivit utsatt för en våldtäkt eller en annan typ av sexuellt våld. Alltså typ stöttning, för en psykologisk stöttning liksom. Och sen det fjärde stora området är då just könssjukdomar och HIV. Och HIV är ett mindre område i många delar av världen, men jobbar man med Sub-Sahara Afrika så det blir det väldigt mycket viktigare. Och man skulle kunna säga att det finns en femte del också, men den är inte relevant överallt, för den handlar om hur lagar och sånt ser ut, och det handlar om tillgång till säkra aborter. Men det är något som vi också ska se till så att folk har överallt egentligen. Men där, eftersom jag jobbar för FN, så måste man också ta hänsyn till hur lagstiftningen ser ut. Och i de länder, alltså när man jobbar med säkra aborter för FN, så det vi gör är att stötta tillgången till säkra aborter så långt som lagen tillåter. Och i princip alla länder, förutom ungefär 5 eller 6, så är det åtminstone tillåtet för att skydda någons liv. Så det är de stora områdena. Men om man pratar med SRHR, alltså mer generellt, då finns det ännu fler områden som man skulle kunna gå in på.
Just det. Det vill säga.
Och de handlar till exempel om information och sexualundervisning. Så att folk har känner till hur ens kropp funkar. Och i sexualundervisning så ingår även, man pratar om jämställda relationer och sexuellt, att prata om sexuellt våld är viktigt där också. Man pratar om hur man ska kunna prata för sig själv i olika sammanhang, att man ska kunna säga okej, men jag vill använda kondom, sådana typer av grejer. Det är många olika komponenter just den, så det är en del. Och en annan del handlar om, nu måste jag tänka efter lite, men förlossningsvården blir väldigt mycket större. I en akut kris, då tänker man på okej, nu måste vi kolla vad som är akut, men då måste man också se till så att mödravården blir en liksom viktig komponent med det hela, och eftervården också. Och när det kommer till preventivmedel, då handlar det också om att se till så att folk vet att preventivmedel finns, att se till så att folk som inte vill ha barn eller inte vill ha fler barn eller aldrig vill ha barn, att de liksom också vet hur de kan skydda sig från det. En annan del som man inte jobbar i kris och konflikt, vilket är ganska förståeligt, är liksom infertilitetsfrågan. Det är också en del av SRHR. Sen kan man också prata om reproduktiva cancrar. Och det, ja, men när man har en kris, då måste man handla på att prioritera. Så man kan inte göra allt. Men reproduktiva cancrar, och då pratar vi om till exempel livmoderhalscancer, som är en väldigt vanlig cancer och en väldigt vanlig, en stor orsak till att folk dör i världen idag, att se till så att folk både upptäcker det men också får behandling för det, och att man tidigt liksom ser till så att det inte utvecklas till en cancer. Och då finns det ju också ett vaccin som nu många har tagit, och många av de unga populationen i Sverige har tagit i alla fall. Men också inte bara folk med livmoder, utan även folk som har testiklar, den typen av cancer. Så att det är många olika komponenter som innefattas av det här. Och en annan del är bara det här att se till så att folk kan prata om, liksom, har någon att prata om sexualitet och om sina behov kring sexualitet. Det finns många olika aspekter, men jag tror att jag har fått med de stora, men det känns som jag har glömt någonting också.
Det kanske kommer
senare. Ja.
Men om vi skulle bara börja med, vilka av de här frågorna tycker du är liksom mest akuta och aktuella i Sverige idag? Om man bara börjar där.
Nu har jag jobbat i Sverige de senaste mer än 5 år. Mm. Men det är svårt att säga vilka som är mest akuta, för att jag tycker att alla är viktiga. Men vi har sett är ju, förlossningsvård är ju jätteviktigt oavsett var man än är, så blir förlossningsvård viktig. För om man inte får tillgång till bra förlossningsvård, då finns det ju massa risker både för sjukdom och i värsta fall dödlighet. Inte så relevant i Sverige, men globalt sett så är det ju det. Men däremot så har man sett, så i Sverige så finns det ju många som kanske inte helt nöjda med sin förlossning på grund av en överbelastad sjukvård.
Ja.
Så det är en jätteviktig fråga. Men tillgången till preventivmedel är ju såklart jätteviktig också. Och tillgång till säkra aborter. Och att genom hela det här få tillgång till en god vård, en kvalitativ vård, som där folk känner sig sedda och hörda och behandlade på ett vettigt sätt. Och det, alltså jag har jobbat på gynekologi och obstetrik, och mina kollegor där är ju fantastiska, men ofta väldigt överbelastade på förlossningsvården sidan i alla fall.
Jag fick lite statistik av dig. 289 000 kvinnor dör varje år. Det här var 2017 när statistiken kommer från, om jag pratar rätt. Vid förlossning. Det är ju en fruktansvärd lösning. Hur kan man motverka det här?
Ja, det är jättehöga siffror, eller så onödigt för de flesta. Man skulle kunna motverka nästan alla av de här dödsfallen. Och det är också så att de här 289 000 som dör varje år, vi har också inte statistik på allt. Och jag vill också lägga till ännu en nyans på det där. Det här var 2017. Och man hoppas ju att det ska bli bättre varje år. Vi har de stora globala målen som då innehar mödradödlighet är en delmål av det, att man ska minska det och minska det ganska rejält. Men i och med covid så har vi gått troligtvis en hel del bakåt på grund av att att folk inte har... att folk, först och främst så finns det en barriär för folk att söka vård för att de är rädda för att de skulle bli smittade av covid när de kommer till sjukhus och så. Och det är ett sätt att se till så att folk överlever sina graviditeter är att föda på sjukhus med folk som kan hjälpa. Alltså barnmorskor, läkare. I många länder så hjälper även sjuksköterskor till och kan liksom förlossningsvård. Men också att i och med covid så har resurserna omfördelats, så att det kanske har varit mindre resurser till just mödravård och sånt. Men hur vi jobbar med den här frågan, det är just att se till att folk har tillgång till mödrahälsovård. Och framför allt i kris och konflikt, som jag nämnde tidigare, är ju att ha tillgång till den akuta förlossningsvården, eller när någon håller på att föda barn, eller om det händer någonting innan under ens graviditet som gör att man behöver tillgång till akutvård. För det är där man kan rädda flest. Men sen så använder man ju mödrahälsovården för att informera och hitta fall där man liksom ser att okej, det här är någon som håller på att bli sjuk och sånt. Och hur ser man då till att folk får tillgång till den här förlossningsvården? Mm. Men vi stöttar, det är ju oftast landets egna sjukvård som då finns, som vi kan stötta. Men se till så att folk har tillgång till mediciner och material för att se till så då att man kan få en säker förlossning tillsammans med någon som vet vad den gör. Se till att folk är utbildade, se till att vi har personal i de olika ställena att vi har utbildad personal som kan genomföra de åtgärder som måste göras om någonting händer under en förlossning. Ungefär 15% av alla som genomgår en förlossning kommer behöva hjälp med under förlossningen med någonting. Och det är ju därför man ska ha tillgång till en barnmorska när man föder. För att om någonting händer som gör att man, okej, nu måste vi få ut barnet fort. Eller nu måste vi behandla med antibiotika för en infektion, alltså då måste man ha kunnig personal där, eller att man skulle behöva få tillgång till ett kejsarsnitt, vilket en stor del av folk kommer behöva också beroende på vilket land och så, men man brukar säga att runt 5-15% kommer behöva ett akut kejsarsnitt. Och ja, så då ser vi till så att de har material och mediciner, att man har kunnig personal, men också att man har en jätteviktig del att se till så att folk har ett system som gör att de kan komma till vården. En ambulanssystem eller beroende på vad man är så kanske det blir en bil som kör eller en motorcykel. Mm. Men någon som kan ta en till ett sjukhus.
Men pratar ni mycket helt enkelt på politisk nivå, alltså ni försöker påverka ledarna och liksom styra åt olika håll, eller är ni mer, jobbar ni också hands-on direkt med sjukvården i olika länder?
Det här beror på var vi jobbar och mina kollegor jobbar mer politiskt med att se till så att man prioriterar rätt i sjukvården och att man kan lägga resurser på sjukvården. Men jag jobbar ju med humanitära frågor och det är kriskonflikt. Och då blir det mer att vi faktiskt är där och ser till så att liksom, mer hands-on som du säger. För att i en kris, då det som definierar det är att det är en kris är ju också att landet själv, att myndigheterna i landet inte kan hantera det själva. För det är därför vi kommer in och behövs liksom. Annars skulle inte de fråga efter vår hjälp. Och då blir vårt uppdrag är ju då att se till så att att de är i behov av sexuell och reproduktiv hälsa tjänster får dem. Mm. Och då är det framförallt den förlossningsvården och preventivmedlet och sexuellt våld och sånt. Så då går vi in och hjälper till. Mm. Och ser till så att det finns vård där. Och det finns många olika sätt vi kan göra det här på. Som beroende på vilket land vi jobbar i så har de olika resurser. I ett land som Ukraina som är i kris just nu. Där har de 9200 obstetriker, alltså läkare. Vilket är många. Och i ett land som säg Sierra Leone så har de kanske ett tiotal.
Ja, just det.
Så då, de har olika resurser, men så ibland måste vi liksom fundera på okej, det finns inte tillräckligt många.
Hur kan ni få dit läkare? Är det så ni jobbar också då? Alltså, att försöka rekrytera? Eller?
Ja, det händer ibland. Vi jobbar även med andra organisationer och till exempel en organisation som om det finns organisationer som tar in internationella sjukvårdspersonal som hjälper till, men om en Läkare utan gränser till exempel, de har ju ofta läkare som kommer och annan sjukvårdspersonal också som ser till så att det finns liksom läkare och sånt på plats. Och vad vi gör är ofta samarbeta med den typen av organisationer som kan ge sjukvård direkt, medan vi har en mer organiserande roll liksom kring det hela och hjälper framförallt till med både koordineringen och att se till så att det finns material och sånt.
Mm. Om man tänker för dig som sitter här i Stockholm och jobbar med det här, och åker du ut ibland på plats?
Absolut.
För det måste ju ändå vara, jag tänker i din yrkesroll måste det ju vara delvis de här långa bågarna man jobbar med och ser resultat på lång tid. Men det måste ju också vara väldigt tillfredsställande och ge liksom mycket ännu mer mening på kort sikt också, att vara där och se den reella skillnaden.
Mm. Och i och med covid så har det blivit ganska mycket mindre sånt, tyvärr. Men ja, en viktig del för att också se till så att det görs på ett vettigt sätt är ju också och att förstå liksom vad behoven är, då måste man ju vara där och se det med egna ögon. Det är svårt att göra allt på distans. Man kan göra en del på distans, men inte allt.
Du jobbar ju mycket mot Ukraina nu.
Mm. Vi har ett team på plats. Och det är mina ukrainska kollegor. De har ju jobbat där länge. De kan ju sin kontext och så. Men de har ju inte jobbat med kris och konflikt på samma sätt som jag. Så min roll har då varit att prata med mina kollegor på plats och se och hjälpa dem och se nu ser situationen annorlunda ut än vad den gjort tidigare. Hur kan vi göra för att se till så att folk ändå har tillgång till vård genom den här krisen? Och då har vi också sett att det fanns redan innan den här krisen hände så fanns det några gaps, alltså vad säger man på svenska? Ja, men det saknades
brister,
vissa grejer. Det fanns brister. Ja. Exakt. Ja. Och några av de bristerna, en av de prioriteringar vi har är att se till så att folk har tillgång till vård om de blivit utsatt för våldtäkt. Och i Ukraina så har man jobbat delvis med den här frågan, men det finns bara vård för sådana, för personer som behöver den typen av vård i vissa delar av landet. Och det saknas i många delar av landet. Och i och med en kris, vad man ser då är oftast, alltså folk i alla typer av kriser, de kan reagera med att bli mer våldsamma och sånt. Så det blir ofta en ökning av sexuellt våld, men det finns ju också konfliktrelaterat sexuellt våld. Mm. Som då när folk från olika typer av armén till exempel går in och använder sexuellt våld som ett vapen i krig. Och det här syns, ja, det finns historier från Ukraina, men det finns historier från i princip alla konflikter i världen. Det är såklart jätteproblematiskt.
Och hur då? Vad är det de gör då?
Då våldtar man folk för att liksom sätta, skrämma människor och att visa att man har makt. Och att man kan också våldta folk för att... det är ett sätt att...
En maktutövning,
ja. Ja, det är en maktutövning, men det finns också annat i det där. För det finns ett sätt... Man kan göra... Det här är ju olika från olika typer av konflikter, men ibland används det också som ett sätt att göra folk gravida med motstånd. Liksom någon som...
Det är en medveten strategi.
Absolut. Men det är också ett sätt att få folk att söndra liksom folk. Att få folk att må väldigt dåligt. För sexuellt våld har påverkat folk på ett jättedåligt sätt. Många mår ju svindåligt efter att de blivit utsatta. Och det påverkar inte bara personen i fråga själv, utan även folk runt omkring den. Och när det används som ett...
Det är som att sprida ett gift, liksom.
Ja, men exakt. Och när det används som ett krigsmedel så har... Ja, men det finns massa historier om att man tvingar folk att se på när de våldtar ens barn eller våldtar ens partner. Och ja, men det är hemskt. Men då... Så då är det också en av anledningarna till att det är så himla viktigt att vi har ett system som hjälper dem som blivit utsatta.
Och den hjälpen bistår ni med då där på plats?
Mm. Vad vi gör, just mitt organ, är ju att se till så att folk, att de som ger hälso- och sjukvård, att de är utbildade i frågan och gör det på ett vettigt sätt. Och att vi... Men att de har det de behöver. Men vi har våra partnerorganisationer som vi jobbar med ger ofta direkt liksom stöd. Mm. Men, nej, men det är ju fruktansvärt, såklart.
Herregud, alltså.
Så ja, det är en jätteviktig fråga att jobba med. Men det är också bara en liten del av det sexuella våldet. Det finns där och det finns där i princip alla konflikter, men i många konflikter så, eftersom folk blir stressade, mår dåligt, så blir allt annan typ av våld ökar ju också. Mm. Och det har man sett, ja, men både i samband med konflikter, men även i samband med covid, att folk blir stressade, blivit isolerade, att det ökar risken för våld i nära relationer också, vilket ändå är den vanligaste formen av gender-based violence, som vi kallar det. Mm. Så det är också viktigt att se till så att folk som blivit utsatta för det får hjälp.
Mm. Förlåt, jag blir helt... jag vet ju om de här sakerna, men det är någonting när man pratar om dem så här, när du berättar om...
Ja, nej, men det är...
Man blir helt...
Det är fruktansvärt.
Och när man själv har barn och liksom...
Ja, men
alltså, att försöka föreställa sig den situationen, det är ju som helt ogreppbart.
Och att folk gör så mot andra människor, det kan inte jag förstå.
Men menar du att de här, liksom, den militären då, att de har fått en orden?
Det är inte alls säkert.
Det kan vara individuella initiativ, liksom.
Ja, gud ja. Och jag kan inte svara för exakt. Vad jag vet är att vi har fått rapporter om att det här händer. Men man vet ju inte heller utbredningen. Det är också en fråga som ofta är svår att prata om. Och när man pratar om den här typen av våld, så ofta, vi vet att all typ av gender-based violence finns alltid där. Och det som rapporteras är mycket, mycket mindre än det som faktiskt sker.
Gender-based
violence.
Gender-based, okej.
Okay. Mm. På svenska heter det kanske könsbaserat våld.
Uh-huh.
Och våldet handlar om, det är ett paraplybegrepp, så det är många olika typer av våld som ingår i det här. Men det handlar om att man blir utsatt för våld på grund av sitt kön eller sin könsidentitet eller sitt sätt att bete sig, sitt genus liksom. Och så det är både kvinnor, män och andra som kan bli utsatta för det. Folk som HBTQ-personer är oftast mer utsatt för den här typen av våld än andra människor. Så det är inte bara, ja, det är inte bara våld mot kvinnor eller flickor, utan det är mycket vidare begrepp än så. Ja. Men en stor del av det är ju framförallt då våld i nära relationer och sexuellt våld. Och då menar jag med sexuellt våld, det menar jag då våldtäkt och annan typ av sexuellt våld som kanske inte det är just våldtäkt, men att man blir utsatt för, ja men, i mindre fall tafsande, men andra liksom kan det gå mycket djupare. Ja, tafsande är ju ett stort problem såklart också, men,
nej, men jag förstår.
Olika nivåer.
Olika nivåer, ja, precis. Är du arg på jobbet ofta? Och känslomässigt berörd? Eller kan du liksom försöka hålla det på någon slags konkret nivå? Eller?
Men det går verkligen upp och ner. Man jobbar ju med att förbättra saker och ting, men visst kan jag bli arg. Och framförallt liksom när man ser lidande som inte behöver vara där. Och att prioriteringar som då jag tycker inte är rätt. När man prioriterar inte se till så att de frågorna som jag tycker är väldigt viktiga, alltså för att folk ska för att vi ska få folk ska överleva sina graviditeter, inte alltid prioriteras. Men det blir också, alltså, det går upp och ner ofta. När man jobbar med en grej hela dagarna så tänker man inte alltid på liksom, innebörden, utan man tänker också på det här, man kanske mer hur man kan, det tekniska, hur man kan göra saker och ting bättre och mindre, exakt vad det faktiskt innebär om med varje person som dör på grund av förlossning. Alltså det är ju en tragedi. Men det är också så att det är svårare, när man jobbar med stora siffror så är det svårare också att alltid se liksom det. Men visst, alltså det är klart jag blir frustrerad, och jag jobbar ju också med frågan för att jag brinner för den, och det är, jag tycker att frustration inte alltid är nödvändigtvis är något dåligt, utan det är ju en drivkraft för att göra saker och ting, för att försöka göra saker bättre och att vara med och påverka. Liksom. Det gör ju att jag tycker att mitt jobb känns väldigt viktigt och givande, och att jag förhoppningsvis är med och gör någonting som förbättrar situationen. För det här, det är ändå saker som kommer hända och det måste förbättras. Och hela våra globala mål handlar ju om att förbättra stora delar av det här. Men det krävs ju att vi jobbar för att de ska bli bättre.
Kan du se en utveckling framåt med det här ämnet om du liksom backar 20 år till nu? Tycker du att det är bättre?
Ja, det är bättre. Vår organisation, eller många organisationer, har jobbat för att lyfta frågorna på ett helt annat sätt. Så idag pratar vi mer om frågorna. Vi har bättre sätt att prioritera och jobba med frågorna. Vi har bättre samarbeten med hur vi jobbar med frågorna. Och när det kommer till, om man går in på liksom olika sakfrågor, om man kommer till exempel abortfrågan, det har blivit bättre. Jag kommer kolla på lagstiftningen och tillgång till säkra aborter, för att de går inte nödvändigtvis hand i hand. Man kan ta tillgång till en säker abort även om lagstiftningen inte nödvändigtvis ger en tillåtelse det. Och man kan ha och bara för att lagstiftningen är på en sida betyder inte nödvändigtvis att man har tillgång till det. Men på grund av hur man då har utvecklats medicinska aborter, abort med piller, så gör det också att folk har mycket lättare tillgång till det här, även när de inte alltid har en institutionella stöttning kring det. Men vad man också ser är att det finns en polarisering kring den här frågan, och den har ju funnits där länge. Men man tittar på till exempel USA, så har lagstiftningen gått bakåt på många ställen, och nu är ju Wade and Roe uppe, och det är den här lagstiftningen som ger folk tillgång till abort i USA. Men den är uppe på debatt igen 50 år senare i ett land som USA, så man ändå tänker man har vunnit den striden. Så,
är det den konservativa religiösa rörelsen då som jobbar mot det, eller?
Ja, men konservativa rörelsen, och ibland, ja, ofta så kan det vara religiösa också. Och när man pratar om det, är ofta man får ofta, när man pratar om de här typen av frågorna, så är det islam som man pratar om som så här problematiskt, men kristendomen också. Om man kollar på lagstiftningen i världen så, och hur det ser ut liksom, globalt sett så Latinamerika, de har haft extremt dåliga lagar när det kommer till abortlagstiftning, och det är ju en liksom katolsk, många länder är katolska där. Så att vad man kan säga är att det är fundamentalister som är problemet mer än att en specifik religion. Ja. Och det ser man överallt.
Du nämnde de globala målen, 17 stycken, 2030.
Mm.
Och dina frågor berör framförallt två punkter, eller hur? Och vilka är det?
Det är mål 3 som handlar om hälsa och mål 5 som handlar om jämställdhet.
Just det. Vad tänker du om det här målsättningen med 2030? Kan man se det som ett realistiskt mål, tycker du?
Ja, och det är jättebra. Alltså, de globala målen, där har ju många olika, eller alla länder gått tillsammans och bestämt det här ska vi göra tillsammans. Vilket också gör att de globala målen, vi har skrivit under på det, och det här är vårt mål. Och har det som ett mål gör ju att man kommer också se till så att vi lägger resurser på att nå de målen.
Mm.
Det är fantastiskt. Det gör det mycket mer möjligt att nå dem. Innan de globala målen kom till så hade vi Millennium Development Goals. Millenniemålen, som säkert en hel del känner till. Och de var ganska effektiva och de fokuserade på hälsa. Och där var maternal mortality, alltså att överleva sin graviditet, var en del av de målen. Det var 8 mål och det var ett av målen. Men tyvärr var också det här det målet som vi lyckades sämst med. Så vi lyckades inte uppnå det, tyvärr. Men bara att ha det målet gör att vi flyttar. Jag tror att utan att ha de här målen skulle det vara svårare att flytta fram positionerna. Men att ha målen där gör att det prioriteras.
Just det.
Och att länder har skrivit under att vi ska prioritera det här. Men för att vi ska nå målen 2030, speciellt i och med covid, så måste vi ju accelerera vårt arbete kring frågorna. När man pratar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, en jätteviktig del av det här är också att se till så att unga och tonåringar liksom tas in och får tillgång till den här vården. Och vad man kan säga globalt, även i ett land som Sverige, men i många länder, att det finns många barriärer för unga att få tillgång till preventivmedel och att gender-based violence är ett problem för många unga också. Det är många som gifts bort innan de blir 18, och då också blir ofta att de antingen gifts på grund av att de är gravida eller blir gravida för att de gifts bort. Liksom. Och att då för att nå de globala målen så måste vi också, vi kan liksom, det är lätt att tänka att på en vuxen befolkning när vi pratar om de här frågorna, men det är inte bara det, utan det är liksom, ja, men alla människor, inklusive barn, har rätt till sin egen sexualitet och sin egen kropp. Och då blir det ännu en nyans att tänka på. Så jag tänker att just tonåringar är en viktig grupp att tänka på när man jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa, och det är de som jag jobbar en hel del med också. Men också andra marginaliserade grupper måste man tänka på, för vi måste nå alla. Om vi ska nå de globala målen så kan vi inte bara nå liksom majoritetsbefolkningen, vi måste också nå liksom, HBTQ-personer, personer som har funktionsnedsättningar eller variationer eller vad man vill kalla det. Ja. För att om vi inte gör det så kommer vi inte nå dit.
Mm. Om man lyssnar på det här och tycker att det här är ett viktigt ämne och att det jobb ni gör är superviktigt. Läser jag själv.
Det är det.
Och jag tror att många som lyssnar på det här känner likadant som jag. Om man liksom, jag vill göra någonting för det här, eller jag vill skänka pengar, eller liksom stötta en organisation, eller vad skulle du säga till dem?
Om man vill lära sig mer om ämnet, Och kanske jobba med, eller ja, men lära sig mer om frågan i Sverige, så finns ju RFSU som är jättebra, som jobbar med sexuell och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. De jobbar väldigt mycket med rättighetsperspektivet i Sverige. Och ja, de gör jättebra grejer, och man kan också lära sig mer i och med att man går med i en sån organisation. Om man vill då liksom tänka på det mer globala, om man vill ge pengar till något, så finns det ju många organisationer som jobbar med kris och konflikt, som då det humanitära arbetet, som man kan stötta. Det är många, det är svårt att säga en, men om en UNHCR, Läkare utan gränser och Röda Korset och alla de här organisationerna, de finns på plats i många kriser. Och vad man, nu när jag får tillfälle, att det är ju inte bara Ukraina som gäller, och just nu så får Ukraina så himla mycket uppmärksamhet, men vi har fortsatta kriser i så många länder. Liksom, om vi kollar runt om i världen så pågår en enorm kris i Jemen, Etiopien, Myanmar har fortfarande en kris på gång som man inte har mycket om på nyheterna alls, Venezuela, det är många kriser som pågår, och i och med att all
mediebevakning,
så då får de här kriserna glöms bort, och de får mindre pengar, och samtidigt så en effekt av Ukraina-krisen är ju också att vad man tror är att det kommer påverka hungersnöden i världen, och då de här kriserna, Jemen, det finns en risk att Jemen påverkas ännu sämre av det här, så en kris på ett ställe kommer ha effekt på de andra ställena också. Mm.
På grund av tillgång då till mat och liksom import.
Ja, men Ukraina är en av de stora, och Ryssland är stora matproducenter.
Ja, just det.
Om man vill stötta just SRHR-frågan, då finns det andra organisationer, som till exempel min organisation UNFPA, som jobbar specifikt med den, som man kan stötta. Men det finns också många...
UNFPA. Mm. Som alltså står för?
United Nations Population Fund. Och jag vet att det inte är samma bokstäver.
Nej, men jag blev helt förvirrad nu.
Det är för att de har bytt... jag tror att det började som United Nations Fund for Population Activities.
Okej, just det. Jag förstår.
Men då så sparade de samma förkortning men bytte namn. Ah. Och med Population Fund, ja, man jobbar med populationsfrågor som då är relaterat till SRHR-frågor. Men det är, ja, vi är FNs SRHR-organ. Men sen så finns det också andra organisationer som jobbar mer med implementering. Vi jobbar ju mer med organisera och koordinera. Mm. Och se till så att det finns material.
Desiree Lichtenstein, tack snälla för detta.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase, men ingen av våra två stjärnor var ju med idag. Däremot var det två andra stjärnor med, nämligen Desiree Lichtenstein och jag, Sebastian Ring. Och jag står även för musik och redigering. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack! Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.